Ni kanske inte förstår det här riktigt, men det är märkligt vad jag ska prata om ikväll. Med tanke på vad vi har pratat om nu, det kunde inte jag veta. Men vi tittar ju, jag ska prata om vänner bland annat. Vad är vänner? I lite mer i Guds mening då. Och då kan man titta i Johannes 15 kapitlet. Johannes 15, också från vers 12 till 15 då. Jag hade tänkt läsa först, men jag börjar läsa från 9 till 15. Ja. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Här säger Jesus så här. Två saker som är viktigt. Om ni håller mina bud, är ni mina vänner. Det låter ju lite krävande. Hur mycket regler ska vi hålla på med då? Ja, inga alls nästan. Ni ska älska varandra, säger han. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra. Ja, om man nu liksom stycker upp kärleken med olika detaljer, då kommer man ju liksom i till budord och allting. Men att man ska älska varandra, det viktigaste av allt, det är vad Jesus faktiskt befaller oss. Älska varandra. Då håller man hans bud om man gör så, och då kallar han oss för vänner. Vet att Jesus, han har alltså gått en tid på jorden. Han har utvalt ett antal lärjungar som han kallar för lärjungar. Och så börjar han, ju närmare korset han kommer, så börjar han kalla dem för vänner. Och sen går man nästa steg då, som jag inte har kommit in på just nu. Men det är efter korset och efter att han har förhärligats och sitter på faderns högra sida. Då kallas vi för Guds barn. Det finns liksom en utveckling i det här som gör att vi kanske går från lärjungar till vänner och blir barn. Alltså det är en bakvänd ordning i vad vi tycker skulle vara riktigt. För vi tänker så här att barn, vänner och lärjungar, man tar ett nytt steg på stegen. Jesus visar precis tvärtom. Lärjungar, vänner och barn. Och det är liksom inte frågan om att vi har blivit mindre, men det är klart, ju ödmjukare vi blir i våra liv, så försvinner ju det stora hos oss som är felaktigt, om vi är för stor på oss på något vis, eller för duktig eller någonting. Det är ju, men den som har blivit stor, det är Herren. För han är uppe i himlen nu och han har alltså blivit förhärligad. Han sitter på faderns högra sida och han är mycket mer en del av fadern när han var här nere på jorden. Och han, vi kan alltså räkna med att när han kallar oss både vänner och Guds barn, eller jag barn, så är det en faders ansvar han axlar också för vår räkning. Så det är väldigt stort att vara Jesu vän. Men att vara Jesu vän, det är ju inte liksom någonting som man bara slänger sig med. Du säger sådana här och tittar på Facebook idag. Hur många vänner har du till exempel på Facebook? Du kanske har 300. Då känner du någon överhuvudtaget? Ja, man kanske känner liksom 4-5 stycken där. Men liksom, så varför ska man missbruka detta fina ord vänner? Jag tycker det är ett missbruk när man gör så. För det är inte vänner. Liksom, om du har en lång lista liksom på Facebook, så är det väl bekanta. Eller är det sådana som du liksom har givit tillåtelse att lyssna på eller ta del av det, där du inte delar ut åt alla eller något sånt där. Okej, men att kalla den för vänner är inte riktigt rätt. För om du ska ha en god och riktig vänskapsrelation till någon, då för den riktigt mest utvecklade sociala medmänskliga människan så är det möjligt kanske att ha 3 eller 4 vänner. Inte fler. Resten är bekanta, de är släktingar, de är arbetskamrater eller det finns många grader, men just vänner. Och varför det är så svårt att ha så väldigt många vänner? Och vi ska gå in lite mer på det här. Vänner kallar jag er, för allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Stämmer det? Har vi verkligen fått veta, vi som är sitta här, har vi fått veta allt vad fadern har låtit Jesus veta? Ja. Om det är så att vi tar del av Guds ord, tar del av undervisningen kring Jesus och så har vi ju faktiskt då fått veta allt vad fadern förmedlade till Jesus. Sen finns det lite mer som inte står skrivet i ordet. Nu får jag många på mig. Men det kallas ju för det som Herren säger så här, när Paulus ber för oss om att vi ska få en uppenbarelsens ande, så att vi kan få se vilket enormt hopp vi blir kallade till. Alltså det krävs en bit till ibland för att se ytterligare. Där tror jag att Herren har visat de han gick med där nere på något vis. För om ni läser Guds ord, så när vi börjar läsa Guds ord, då läser vi första lagret så att säga. Sen efter några år, då mognar vi i vår kärlek, i vår relation till Jesus, och så kan vi läsa den igen. Och så ser vi någonting som vi inte såg tidigare. Vi läser samma ord 3 år ännu efter det, och så upptäcker vi ett nytt djup. Och så håller det på så här, att det tar aldrig slut med Guds ord. Det är samma bibel. Det här var fadern har förmedlat genom Jesus. Men vi har ännu inte sett allt. Vi har läst allt Guds ord, men vi har ännu inte förstått hela dess betydelse. Så därför så tror jag att det är riktigt, riktigt sant. Han har låtit oss höra allt vad fadern har givit honom. Sen är det frågan om då vår relation till Jesus. För då ska vi tänka på att Jesus idag, han nämner oss som barn, alltså Guds barn. Och den är största benämningen vi får någonsin. För tänk när Jesus torkar lärjungarnas fötter. Då visar ju han då i första läget hur vi ska vara inför varann. Vi ska inte vara någon herre över någon, utan vi ska vara varandras tjänare. Det är det största. Och då tog han udden av dem som satt och bråkade med varandra och dividerade hit och dit. Liksom, vem av oss ska bli störst i Guds riket? Var ju frågan då. Och då visade han den som är den andra tjänare. Han är stor. Det är inte så vi tänker om varandra idag. Idag ska det liksom vara framgångsrik, duktig, kanske herre eller president eller någonting sånt där. Då räknas man som stor. Jesus gör inte så. Den som vågar vara den andra tjänare, han är stor. Sen har vi ett steg till, och det är att vara barn. Och vad innebär det att vara barn? Ja, det är ingenting som man kanske blir på en gång som kristen, utan det är egentligen någonting som man måste utvecklas till. För när du har gått ett tag med Gud, när du har fått en nära relation till Gud som är en del av vänskap. Du vet att vänskap, det är inte att man går på ett party tillsammans. Det kanske man gör med gäster, arbetskamrater, eller inte gäster, men vad heter det, bekanta. Kanske med någon vän emellanåt. Men en vän, han är med när det är riktigt svårt också. Han är inte bara med när det är fest. Utan han är med när det är nöd. När man hjälper den som har det svårt. Där är vännen. Och det är faktiskt benämningen för vän ligger åt det hållet. För tänk er själv hur vi gör det i praktiken. När allting flyter på och allting går bra, ja, då är vi inte på knä i bön så ofta heller. Men när allting går skogen för oss och allting bara strular till, vi vet inte ett millimeter längre om vi gör rätt eller fel, då går vi ner på knä och så ber vi är i nöd. Vem ber vi då? Ja, vår största vän som är Jesus. Och han är där då. Han är där då. alltid. Och det är höjden av vänskap. Och sen då, den höjden av vänskap som han pratar om i något sammanhang, det är det här att ingen är större än den som ger sitt liv för sina vänner. Nej, jag kan hålla med på det. Men det är ingenting som han kräver av oss. Han har redan gjort det åt oss. Han har offrat sitt liv för oss. Så den saken är redan klar. Så sen vet vi liksom att Jesus kallar alltså oss för vänner, för han vet att när vi är i nöd, då kommer vi till honom. När vi behöver hjälp, då kommer vi till honom. Och vänskapen är så. Han har också talat om allting för oss som fadern har förmedlat till de han kallar sina vänner. Då säger han, talar inte bara om en liten bit, för då är man ju inte delaktig helt i verket. Men här gör alltså Jesus alla sina tjänare och barn, lärjungar och allt vad vi ska kallas liksom, till sina vänner och låter oss bli fullt delaktig i hela Guds verk. Det är ganska mäktigt och stort alltså. Och man bara önskar ibland att vi fick lite mer tro i det och kunna utföra det. För att ja, vi har nog krympt lite, både vi som människor, och kanske vi försöker krympa Gud och passa in i vår form eller sånt där. Men Gud, han är långt, långt mycket större än våra former. Nåväl. Om vi tittar i, eller Jakob, förlåt mig, 4:8. Jakobsbrevet. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Jag stannar där. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Det är ganska fantastiskt så här att vi är inte ett dugg utesluten från Gud själv ens. Det är faktiskt så att det är till och med så att vi kan få ta första initiativet. Om vi känner liksom att Herren är på avstånd från oss. Jag har ingen kontakt med någon Gud. Jag tycker tron är död och noll och torr. Så har Gud sagt så här till oss. Närma er mig. Då ska jag närma mig er. Och då kan man ju låta lite krav, för kravfyllt också, men det är inte det. Det är nyckel som Gud har givit sina barn och sina vänner. Om ni tar initiativet, ni får första king, kan man säga. Tar ni första steget, då kommer jag sen att närma mig er. Visst, inget tvång. Om ni vill, ta första steget, närma er Gud. Det är också en del av vänskapen. För just det här som är vänner emellan, då är man nära varandra. Och jag kan ju vara nära min bästa vän som är i Australien. Det är inte det här, den typen av närhet är frågan om. Utan det är nära liksom i vår inre värld. Det är som Paulus skriver till någon församling, han skriver, men jag är med er i anden. Han var långt borta geografiskt, men i anden så var han fortfarande med dem. Alltså man har en samhörighet och en tillhörighet gemensamt. Då ligger man inom kategorin vänskap så här då. Det finns många människor idag, och nu kanske jag går till någon psykologisk källa, för jag kommer ihåg någon sån föreläsning någon gång från min egen utbildning, och då var det en som sa så här att om alla människor idag hade 2 stycken äkta vänner, då skulle inte våran yrkeskategori finnas. Det var en psykolog som sa det. Undervisa så. Den största bristen idag, det är liksom att folk egentligen inte har riktiga vänner. Det finns ju liksom psykoterapi runt vardagsbordet, kan man ju säga, eller köksbordet. Alltså det som man kanske gör med vänner, att man lättar ur sig eftersom. Med en vän så vågar man vara nära. Man vågar prata om det som är känsligt. Man vågar prata om de sår jag har. Man vågar prata om hur den där drömmen där borta betedde sig igår, så jag går omkring och gråter idag. Man vågar prata om det. Man lyfter ur sig. Man liksom har inte det behovet att hålla masken och bara stänga in all skräp. Nej, men ut med en istället. Och på rätt plats. Man kan ju inte gå och göra det vart som helst. Men inför vänner kan man göra det. För de bryter inte förtroenden. Och de finns där i nöden. Så har man 1, 2 eller 3 vänner i sitt liv, då är man oerhört rik. Den rikedomen går inte att omsätta i pengar. Absolut. Det går inte att köpa sig vänner. Det är då man blir riktigt, riktigt lurad och besviken. Alltså. Jag själv gjorde så en gång i tiden. Jag vet, jo, jag har ju kommit igenom den smärtan, men så oerhört det kändes. Jag var liksom populär då när jag var typ 18, 19, 20 år så där. Ja, jag var ju populär bara för att jag jobbade på ett bryggeri. Jag kunde skaffa öl och grejer. Sen när jag slutade där var ingen kvar av de som var mina vänner. Det var liksom en självklar kille som skulle vara med på alla parten. Därför att om det tog slut på öl så kunde man åka upp till lagret jag jobbade på och hämta mer. Det var bara det. Och gissa hur ont det gjorde sen när man vaknade över det där och insåg att va, var det inte mer? Var tog alla mina vänner vägen? Ja, jag får beskylla mig själv för att jag deltog, jag vart ju alkoholist så småningom. Och då deltog man i det här att, ja, vart är alkoholisterna? Ja, där flaskan står på bordet, där hittar alkoholisterna. Ta bort flaskan så är inte alkoholisterna där. De följer flaskan, helt enkelt. Och så ser det liksom ut i en grupp alkoholister. Så liksom, det finns alltid ett centrum som man samlas kring. Alltså, nu pratar jag inte om vänner, jag pratar om bekanta. De gör så. De har ofta ett utomstående centrum man samlas kring. På alkoholisterna är det flaskan. Idrottsintresserade kan det vara Modo. Eller om man kommer därifrån. Jag kommer så är det ju Timrå, klubben man samlas kring. Ett gäng killar och tjejer som är supporters. Man samlas kring någonting. Tar man bort det så går man åt olika håll. Man försvinner. Det är så ser det ut i bekanta kretsarna. När man går på party och fest är det många som säger så här att jag måste åka och träffa alla mina vänner. Ja, skulle jag vilja säga till de här unga människorna. Jag hoppas att träffa dina två eller tre vänner och att de finns där. Ja, men det är hundratals som är där. Ja, tyvärr, det är bara bekanta. Har du någonsin sett att de här är med dig när du har något svårt? När du har behov? När du behöver hjälp och stöd? Nej, de är bara bekanta. Kan vara värdefullt ändå. Men då har, någonstans där så finns det två, tre vänner. Vårda dem. Vårda dem. Ge dem tid. Ställ upp själv när de har problem. Lätta ditt hjärta för dem om de går att lita på. Och lyssna när de har problem. Öppna dig för dem. Alltså närma dig din vän. Så kommer din vän att närma sig dig. Men om du nu är som Gud, för om han skulle närma sig oss nästan påtvingat, då skulle vi nog förmodligen bli ganska rädd, för Gud, han är mäktig och stor. Vi skulle märka av det på ett eller annat sätt. Så därför säger Gud så här, närma er mig. Han ger oss första king. Han ger oss möjligheten, ta ni första steget. Då kommer jag att närma mig er. Alltså det är oerhört förtroende. Och sen kan man inte säga så här då, ja men Gud, han bryr sig inte om mig. Nej, men har du någon gång försökt närma dig honom? Ja, det är en fråga att ställa sig. Nu kommer jag in på nästa fråga som jag inte ska besvara. Hur gör man det då? Nej, man får söka lite själv. Men i relationen med Jesus, i relationen med vänskap, så har vi allihop av några exempel på i våra liv, tror jag. Det vi hade bekanta som vi trodde var vänner. Men vart tog de vägen? När det var sorg, när det var motgångar. Vart de kvar då? Nej, kanske inte. Ja, men då måste du fråga dig frågan. Var de verkligen vänner då? För vänner, de är kvar när det är svårt. Men man måste bygga vänskapsrelationen först naturligtvis. Då måste man göra likadant med Herren också. Det finns ju andra faktorer som, alltså människor har ju så stora behov av social gemenskap på olika sätt och vis. Vi har ju sportintresserade. De måste ju samlas kring sin sport. Vi har boxningsklubbar, ja då är det boxningen som står i centrum och många människor ansluts kring det. Vi har födelsedagsfester i olika släkter. Ja, men då kommer man liksom att samlas kring det födelsedagsbarnet. Och då måste man ställa sig frågan ibland så här. Vi som är kristna då, har inte vi någonting att samlas kring? Jo, vi har det största, Jesus Kristus, att samlas kring. Och det borde vi verkligen ta och göra emellanåt. Men liksom det knepet ibland att det kan bli så tunnsått i kyrkorna, fast det är faktiskt så här Jesus vi samlas kring då. Hans ord och hans undervisning. Det är ju faktiskt det. Men om vi sätter in en popgrupp, då fyller vi kanske kyrkorna. Så då måste man fundera på, vad är det vi samlas kring? Tänk efter i tid, för det får konsekvenser. Det är ju en sak. Sen har vi några andra bitar som vi kan tolka som vänskap. Till exempel affärsbekanta. Jag kan ha jättemånga affärsbekanta. Jag kan gå in i olika föreningar och allting liksom för att ja, jag behöver det. Man kan styrka varandra, man ger varandra förmåner hit och dit. Men är man vänner? Det vet man inte. Det märker man väl den dagen det behöver bli lika svårt. Men normalt är det annars liksom att de är affärsbekanta, de försvinner om du går konkurs. För då har de ingen nytta av det längre. Och hur mycket liksom ska man egentligen satsa då? Det finns ju Guds ord på det. Det slutar så. Och det är Jesaja 47:15. I 15 versen, det avslutar ett helt sammanhang så här. Så går det dem som du tröttade ut dig med. De som har, bedrivit handel med dig sedan din ungdom. De drar bort var en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig. Det här handlar om det stolta Babelen. Babel faller. Och det här är inte bara någon enskild händelse som har skett någon gång historiskt. Det här är en andekraft. Och det här stolta Babel, det är du jungfru dotter Babel, det är feminin till och med. De sysslar just med just handel. Väldigt mycket i det stora Babel. Handel, lyx, överflöd, partyn, droger och fester. Om man läser den 8:e versen, ett signum i det stolta dotter, jungfru, Babel. Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta, jag och ingen annan. Det här är ett till signum i det stora stolta Babel. Jag och ingen annan. Alltså idag lever vi i ett land då jaget har blivit snudd på Gud för många av oss. Och det är en stor olycka för alla som har fött och gått in. Speciellt om man är kristen. Vi har gått ut med lärare om att självförverkligande ska vara något bra. Nu tror jag vi har slutat med det, men det har gått ut alldeles för mycket sånt. Man stimulerar varandras kött och egon alldeles för mycket. Men Herren säger liksom att livet, det hittar vi när vi är beredda att dö bort ifrån sig själv. Inte när vi stimulerar det som är jaget. Jag och ingen annan. I Babel då fanns ju lite mer då. Bland annat om det kommer till en annan sak som är signum i vårt land. Jag går fram 2 verser, 3 verser till vers 10. Du förtröstade på din ondska och tänkte, ingen ser mig. Det var din vishet och din kunskap som förledde dig. Och du sa det i ditt hjärta, jag och ingen annan. Därför ska olycka komma över dig. Ibland så ger Gud oss svar så här när svårigheter kommer i knepiga situationer. Gud, varför blir det så olyckligt för mig allting? Jag blir så trött och läs på allting. Vad händer? Det är för att du har sagt jag och ingen annan. Det är för att du har sagt ingen ser mig. Det är för att du har försökt att dölja vad du egentligen drivs av. Då kommer olycka över dig. Du försöker få personer liksom att agera utifrån dina önskningar, dina behov. Men de får aldrig reda på dina syften. Då bedriver man ju snönt på trolldom ibland. Därför kommer olycka över dig. Jag och ingen annan. Varför jag pratar om det här nu, det är för att jag fick en sån ofantligt härlig upplevelse alldeles nyligt. Jag satt bara och tittade på ett band, alltså, eller på videon. Jag satt och var liksom lite olycklig över att jag hade ingenting att lägga ut förra veckan. Men då hjälpte mig Gud liksom att ge mig två musikvideor på YouTube som jag hittade. Som egentligen sammanfattade allt jag sa igår. Jag tänkte att jag måste lägga ut de här 2-10 minuter. Det blir trevligt för folk. I varje fall, då jag satt där och tänkte. Och jag var så fascinerad av den ena videon. Jag har ju varit lite inom musikbranschen och sånt där tidigare och så. Och så ser jag liksom ett sammanhang som bara fungerar, fast det finns ingenting som säger att det här borde fungera. Det bara fungerar. Alltså de hade en mix av instrument som är hur svårt som helst att få gå ihop. Det var en israelisk kör som höjde upp här under skyan. Ni kan lyssna på den på nätet. På våran hemsida ligger det där. Den är tvärläckare. Men jag kan inte lova er att ni får samma upplevelse som jag. Alltså Gud han liksom band fast mig in där på något vis. Och jag såg, och jag fylldes bara av tårar. När Gud plötsligt sa. Så här kan det fungera fast det egentligen omöjligt. Ja, och jag ställde mig själv frågan. Vad är det som gör att det här fungerar? Så gavs Gud svaret. Alla du ser här. De tjänar något högre syfte än sig själva. Det är hur det fungerar. Det stora dolte babeln säger jag och ingen annan. Här sa Gud. De här tjänar alla ett högre syfte än sig själv. De kommer inte att drabbas av någon olycka. Nåväl. I de här sammanhangen. Som är det stolta Babel då. Jungfru dotter Babel. Då går det väldigt mycket ut på handel. Binda upp varandra. Olika grupper hit och dit. Man behöver varandra. Affärskontakter och så. Och jag får 20-30% rabatt. Av dem. Och de ger mig 30% rabatt. Och så håller man på så här. Och så blir det billigare för alla då. Konsumenterna, vanliga konsumenterna. Ska ju betala det där naturligtvis. För att de får inga rabatter. Men det blir ju sånt där system som ibland gränsar till korrupt. Men det här kan vara någonting ännu värre. För att när man binder upp sig i sådana sammanhang så blir man också beroende av att man alltid ska lyckas. Alltid vara kvar. Alltid vara på tapeten. Åh, vilket slaveri. För en dag när ni inte längre orkar upprätthålla affärsmässigheten på rätt sätt. När verkligheten runt omkring dig har förändrats och ingen längre frågar efter dina tjänster eller produkter. Då går de var och en åt sitt håll. Ingen finns kvar för att hjälpa dig då. Det är en olycka. Och det är också då man ska vända om till Herren. För då måste man förstå att jag har tillhört fel sammanhang. Jesus Kristus, han är en vän som är med i de svåraste stunderna. Han är inte så att han vill ha dig bara för att han har nytta av dig. Nowhere. Han är det för att han är en sann vän. Och han har redan visat det genom att han faktiskt har dött på korset. Precis just för dig. All din synd tog han på sig. Och när han har tagit på sig all din synd. Så är du också sen mogen. Om du läser mer i Jakobsbrevet 4:e kapitlet som jag sa. Ganska tufft brev. Men där säger Jesus så här. Närma dig mig så ska jag närma mig dig. När du har tagit emot försoningen från på korset. Då är du i det läget att du kan ta första steget och närma dig Gud. För det står i versen efter här att rena dig. Ja, men det är vad du gör på korset. Kristi blod renar dig från all orättfärdighet. All din synd har blivit förlåten. Du kan inte bli renare än så. Så ta då första steget så får du sen se Herren stå för det han säger. Han tar också ett steg. Och när han närmar sig dig, då märks det. I Jesu Kristi namn. Amen.